Hej och välkomna till det 50:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bräck-Larsen och på andra sidan datorskärmen sitter Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav! Jävla vad inspirerad du låter.
Ja, visst är jag på topp rent röstmässigt.
Jag tänker att det skulle vara intressant sådär att någon gång klippa in dina olika intron efter varandra och se hur du liksom långsamt över de här 50 avsnitten på något sätt går ner dig. I att från liksom när vi började bäcka, eller på de bäck, de här första avsnitten, då var ha en entusiasm och en livsglädje. Nu känns det mer som att, fan, måste vi göra det här nu igen? Det är lite den känslan man får.
Ja, så, riktigt så illa är det inte. Men jag var väl inte lika pepp som för Hassel som jag var för första bäckfilmerna, eller som jag var för Falk-serien till exempel. Då gick det ju kraftigt upp igen. Mm. Så att, jag har ju sett alla Falk-filmer nu sen ett tag tillbaka, så att nu
har du sett alla Falk-filmer alltså?
Jajamän.
Shit, på en fritt, då känns det som att vi kanske ska gå tillbaks till Falk-filmerna.
Det hade inte varit mig emot.
Och prata om dem istället för att prata om kommissarie Rude.
Precis. Nej, men jag är fortfarande ruskigt imponerad över att de över så lång tid, så många filmer, bortsett från film 2 och 3 då, höll en sån jämn och hög nivå. Måste hylla dem ytterligare en gång. Det gör nästan att jag tänker att jag ska se om, eller jag inte se om, se liksom fler Peter Haber Beck-filmer. Mm. Ifall att de har lyckats med samma, att jag bara varit onödigt negativ. Men jag, så långt har det inte gått än.
Nej. Det kanske blir det som blir nästa steg efter att vi har kollat på lite Hasselfilmer, att vi kollar på de nya Beck-filmerna.
Du säger att du ska kolla på lite Hasselfilmer. Okej, jag hör vad du säger.
Du hör vad jag säger, du tar till dig informationen. Du tänker bearbeta den under den kommande månaden efter det här avsnittet. Så får vi se vad som sker i mitten av november månad.
Precis, men vad är det för film vi ska prata om idag som de redan vet eftersom de har klickat på avsnittet, men säg det ändå.
Jag säger Anmäld försvunnen 1986.
Hassel bindestreck anmäld försvunnen, eller hur är det officiellt?
Ska vi köra en sån här Hassel bindestreck eller Hassel kolon anmäld försvunnen? Alltså kollar man på Svensk filmdatabas så heter den faktiskt bara Anmäld försvunnen.
Ja, det gör det.
Den är inte en Hassel före. Men det här var ju en film som gick direkt till televisionen 1986.
Statstelevisionen.
Alltså, ja, den har inte biovisats. Den har väl kanske kommit ut på DVD eller något liknande. Det borde den ha gjort.
Det står att den har gjort. Mm. Och nu finns den ju på arkiv. Den ligger som en tv-serie på arkiv. Så det här låg också som avsnitt 1 i säsong 1.
Mm. Så du tänkte sådär att du skulle kunna vara tvungen att se många avsnitt för att kunna göra ett avsnitt av Från Bäck till Bron av Hassel?
Det tänkte jag inte.
Nej.
Jag har bara sett en och nu ska vi inte gå händelserna i förväg så att säga.
Vi ska inte spoila vårt betyg. Vi kommer ju spoila filmen ganska ordentligt, men vill ni veta vilka betyg jag och Gustav kommer sätta på den här Hassel anmält försvunnen från 1986 så får ni nog hänga kvar en bra stund till innan vi kommer till vår betygssättning.
Jag ska också under tiden lura ut vad jag faktiskt ska sätta för betyg, för jag är inte helt klar med det än.
Jaså, spännande. Du pendlar mellan en etta och en femma.
Någonstans där pendlar jag.
I spannet däremellan jobbar du.
Yes. Så att säga. Ja, men vad är då det här för film?
Det är till skillnad från den förra filmen som vi såg så är det väl ändå att beteckna som en ren krimfilm. Vi gör väl inget misstag när vi etiketterar Anmäld försvunnen som en svensk krim. Och vi har väl, tror jag, åtminstone fått förslag tidigare att göra avsnitt om just Hasselfilmerna. För någonstans måste man väl ändå lägga Hassel. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många filmer eller avsnitt av tv-serien som har gjorts. Men det är ju en ganska ansenlig mängd. Och därtill så har vi betydligt fler böcker av Olof Svedelid. Men man bör nog ändå lägga Hassel vid sidan om en sån som Martin Beck eller Kurt Wallander eller fan vet den att han tillhör den svenska deckarkanon eller krimkanon.
Ja, men det får man väl säga. Jag har ju inte sett någon Hasselfilm innan vi gör det här nu. Men det har ju varit...
Va? Har du alltså inte sett någon Hasselfilm tidigare?
Nej, inte alls.
Det förvånar mig ändå lite faktiskt.
Ja, nej men jag är... Det är liksom... Det är roligt, vi kan inte... Alltså, för mig, jag har hört talas om Hasse första gången i samband med Skilda världar, eftersom att då Lars-Erik Bernett var med i Skilda världar, så ja, var det någon som sa, och det roliga är att då tyckte jag, det lät som att de pratade om, åh, han spelade ju Hassel för en evighet sen. Mm. Han spelade ju in de senaste filmerna så här, 2 eller 4 år, eller om det var 5 år, efter att han började med Skilda världar, och första filmen var liksom 10-12 år tidigare. Det var ju inte så att det var liksom 25 år sedan, och sen kom till Skilda världar. Men jag minns det som att folk beskrev det som att han var ju Hassel en gång i tiden. Mm. Ja, han spelade också i en Hassel-filmer efter Skilda världar, så att han var Hassel hela vägen. Det är en sån grej som jag minns. Men nej, det är liksom, jag har aldrig kommit mig för. Jag vet inte riktigt varför.
Nej, men som sagt, det förvånar mig lite av den anledningen, just att du ändå är en person som ser väldigt mycket film. Mm. Och som ändå är intresserad av svensk krim. Då tänker man att även innan vi började göra Från Bäck till Bron, så borde du ha rört dig i Hasselmarker. Eftersom det är ju ändå filmer som kommer under andra halvan av 80-talet och sen in på 1900-talet. Mm. Eller 1990-talets första år, så har du ju liksom en ganska ansenlig mängd Hasselfilmer. Men det förvånar mig verkligen att du inte har sett dem faktiskt.
Ja, nej, jag antar att det är liksom, alltså att Beck-filmerna såg jag ju för att liksom pappa hade, ja, men han spelade in dem för tv eller vad han gjorde, men alltså, vi hade dem hemma. Men liksom, han gjorde väl inte det med Hasselfilmerna, och då blev det inte att jag såg dem, och sen har det liksom i vuxen ålder inte varit filmer som varit superlockande heller, så att jag tror att jag får skylla på det liksom.
Ja, men nu har du ändå sett din första Hasselfilm.
Mm, Hasseloskulden.
Är tagen för Gustav, från Gustav Brink-Larsen.
Mm.
Och utan att spoila då återigen, utan att spoila vad du sätter för betyg, hur känns det att ha sett din första Hasselfilm?
Nej, men sammantaget så känns det faktiskt helt okej. Okay. Jag var, kan väl avslöja att jag var lite skeptisk efter en kvart.
Mm.
Och jag är liksom inte helt blown away, men jag tycker inte att jag slösade 1,20 av mitt liv, eller 1,25 år det var. Utan det var faktiskt... Ja, men jag tror jag ska väl spara lite det tills, för jag vill säga det snarare när vi kommer till slutet faktiskt. Mm. När vi tar betygssättningen. Så vi hoppar in...
Absolut, absolut. Ja. Vi avvaktar med dina känslor inför filmen. Ska vi gå på lite rena hårda fakta om Hassel anmäld försvunnen?
Ja, den är från 1986 och en SVT-film då, som du sa, inte någon biofilm. Regisserad av Lars-Lennart Forsberg. Vad har du på Lars-Lennart Forsberg?
Ja, alltså, går man in och kollar på Svensk Filmdatabas, så verkar det ju som att det är två olika personer som har skrivit manus respektive den som har regisserat. Så står det som en Lars-Lennart Forsberg och sen så står det som en Lars Forsberg på Svensk Filmdatabas, men det är alltså samma person.
Ja, för det fanns ju en Lars Forsberg som också... gjorde andra filmer.
Ja, nej, men alltså, klickar du på länkarna på Svensk Filmdatabas om Lars Forsberg, regissör, och Lars Lennart Forsberg, manusförfattare till svensk, eller till Hassel anmäld försvunnen, så hamnar du på två olika sidor. Men kollar man eftertexterna, det är fel på Svensk Filmdatabas, utan det är en och samma person, för att tittar du på eftertexterna sen så står samma, det är manus och regi Lars Forsberg. Så att jag har ingenting på Lars Forsberg överhuvudtaget.
Nej, inte jag heller direkt. Jag kan ju se att han har regisserat Störst av allt, som väl var en dramafilm som med Sven Wollter och några till liksom. Men jag har inte sett den.
Nej.
Och i övrigt är det ingenting jag känner igen. Att Tuppen har han skrivit manus till. Mm. Den är väl hyfsat känd.
Med Magnus Härenstam.
Precis, Lasse Hallström-film.
Mm. Nej, men alltså det som är intressant här ur manus synvinkel, det är ju att den här filmen bygger på en roman av Olof Svedelid.
Mm.
Det är väl egentligen det som är mest relevant ur det perspektivet. Har du någon relation till Olof Svedelid överhuvudtaget?
Ja, Olof Svedelid för mig är Brännborgarna.
Underbart. Alltså,
ungdomsromaner. Jag vill minnas att det var en en serie.
Mm.
Jag vill minnas att det var någon i den som hette Jösse med J. Jag tyckte det var roligt. Eller något i den stilen. Men det är Olof Svedelid för mig, sådana ungdomsromaner. Jag läste dem i samma veva som jag läste Åshöjden-böckerna, och även några så här hockeyböcker som jag tror var lite mer moderna på 90-talet då. Det är Svedelid för mig.
Ja, nej, men det är ju samma relation som du har till Olof Svedelid som min för detta Kungar och krig-kollega hade till Olof Svedelid.
Hamid
berättade Hamid i ett, när vi pratade om tror det var 1500-talet där, just den borgarna och hur de böckerna fångade hans intresse för historia. Och att de är liksom såna här klassiska ungdomsromaner. Men Olof Svedelid, han är ju en extremt produktiv författare, kan man ju bara konstatera. Det finns ju få författare som på något sätt mer personifierar det här att ha författarskapet som ett yrke snarare än som ett kall än vad Olof Svedelid gör.
Ja, du hade någon siffra på hur många böcker han faktiskt ska ha skrivit.
Ja, alltså det finns ju lite olika
siffror.
Ja, men det finns lite olika siffror, men jag brukar använda mig av Snuten i skymningslandet av Mikael Tapper, som har gått igenom ordentligt i princip all svensk krim som har gjorts. Och han menar att Olof Svedelid under sin produktiva karriär, som var då 44 år, producerade 4 böcker per år. Och att han 2007 var uppe i 184 boktitlar totalt. Vilket bör göra honom till en av Sveriges mest produktiva författare. Jag kan inte sätta någon absolut lista här över, men det är ju svårt att se att någon skulle slå honom på fingrarna med just den höga produktionstakten som han ändå har haft, eller hade. Han är ju lever ju inte längre.
Ja, han dog 2008. Det finns ju någon kvinna som jag inte minns namnet på nu. Jag minns inte vad hennes serie heter. Men hon har ju skrivit en sådär ohemult mycket böcker också. Men de har väl också varit på sådär 200 sidor, hennes böcker. Så liksom, det hade, och så kom det 5 om året. Så att, och egentligen var det såhär, okej, det kanske skulle vara en tjockare roman. Och du hade låtit de här 5 böckerna bli en roman. Och så hade du jättelite tid, så kanske det här hade blivit en 800-siders roman på 5 år istället, om man skulle titta ur kvalitetssynpunkt, vad jag har hört. Jag minns inte vem hon är, men det känns lite som att Svedelid lite är samma. Han skriver och sen är han nöjd och så.
Jo, men alltså, han det som Olof, det som han själv har berättat i intervjuer om hur han liksom ser på sitt eget författarskap, eller såg på sitt eget författarskap, det var just, ja, men det här är ett yrke. Jag går upp klockan så dags på morgonen, jag dricker min kopp kaffe, sen sätter jag mig och skriver. Och sen så tar jag en paus och sen så skriver jag. Alltså som vilket jobb som helst. Det, liksom, det är inte så att han går och verkar fram olika karaktärer eller historier. Eller går och våndas och liksom ska hitta den här stora berättelsen. Utan han är en liksom författare som spottar ur sig litteratur. Ja. Det här är liksom, det här är ett jobb för honom. Han skriver böcker som ett jobb, så som någon annan producerar vad liksom vad som helst.
Ja. Och det kan jag jobbade ju som jag skrev texter till ett stort svenskt sportföretag under 6 års tid. Så att jag har ju också spottat ur mig texter på löpande band som man liksom inte kan lägga ner, alltså på en helt annan nivå givetvis, men som man inte kan lägga ner för mycket kärlek i, för att liksom det kommer fler texter som måste skrivas. Så ja, ska du skriva 1000 texter på en viss tid som är begränsad, så måste det bara göras. Men just det här när det ändå handlar om att man ska berätta historier. Alltså jag har skrivit liksom, jag har skrivit ganska mycket. Jag har skrivit liksom, ja, men mycket om fotboll och sådär. Och jag tycker inte så, alltså så här, orden. Han måste ju ha skrivit saker som han i efterhand tänkte, oh, det här blev inget bra liksom. För att bara skriva utan inspiration är skitsvårt, tycker jag. Men han kanske inte hade den begränsningen.
Nej, men jag tänker att Olof Svedelid utgår inte från inspiration. Det är inte så att han behöver ha inspiration för att skriva. Han har en historia och så skriver han den berättelsen. Sen,
ja, men någon gång måste ju historien komma till honom på något sätt.
Ja, alltså, fast jag tänker sådär. Det är inte så att han verkar fram en historia, utan han kommer på en historia och sen håller han sig till den. Det är inte så att det måste vara liksom 5 plus varenda gång. Nu har jag ju faktiskt, som du vet, läst romanen Anmäld försvunnen från tidigt 1970-tal. Och jag kan ju säga att det är ju fan inte den bästa bok jag har läst. Det är ju en klassisk bladvändare. På det sättet att det är, men han är ju liksom, han är en duktig yrkesman, Olof Svedelid. Det kan man inte ta ifrån honom. Han är liksom en habil skribent. Men det är ju liksom, det når ju fan ingen större, inga större höjder. Det är ju inte så att jag skulle sätta mig och läsa igenom alla hans böcker för att jag nu har läst Anmäld försvunnen. Den är liksom, den är helt okej. Okay.
Ja, igen, en författare som spottar ut sig liksom, av 10 böcker så är 7 stycken får 2 eller 3 betyg och 1-2 får 1, men också 1 går upp och får 4 liksom.
Så skulle alltså, det kunna vara, nu har jag ju bara läst andra personer så jag ska inte recensera hans övriga böcker. Men det är ju liksom, liksom ett hyfsat hantverk. Jag tycker att den är lite kackig, helt ärligt. Okay. Sen ska man komma, den är ju skriven då i, jag tror att boken kommer 1972. Och den är ju, den har inte åldrats jätteväl. Det ska ju ärligt sägas, på det gäller liksom kvinnosyn och hur Olof Svedelid liksom beskriver sina karaktärer och vidare. Och det är bitvis ett ganska sådär, vad ska man säga, förutsägbart språk, och historien följer ju väldigt tydligt den som vi kommer att se här i filmen. Och det är inte en jätteintelligent historia, det är ju en ganska straightforward berättad. Men det är ett spelsyndikat, det är någon som försöker liksom utprätta spelsyndikatet, det är ett par poliser som försöker lösa några mordfall. Ja, that's it liksom. Det finns ju inte den här, det finns ju inte den här inlindade samhällskritiken som finns i Sjöwall Wahlöös böcker, som förvisso kan vara nog så tråkiga, men det finns ju ändå någon typ av verkshöjd i Sjöwall Wahlöös gnällande över Stockholms utveckling och hur illa det går med Sosse-Sverige, den här socialfascistiska staten vi hade i Sverige under 60-70-talet.
Ja, enligt dem, ja.
Nej, det var rent objektivt. Det är från Bäckte Brons officiella hållning.
Men de här böckerna skrev han själv, för han har ju skrivit mycket med andra. Han har skrivit jättemånga böcker med Leif Silbersky till exempel.
Ja, han, är det med Leif Silbersky han skrev den här Rosenbaum-böckerna, ja, som också har filmatiserats för övrigt.
Jaha.
Det kanske kan bli nästa, om vi kan leta upp dem. Det är också, gissar jag, 90-tals filmen. Några korta tv-serieavsnitt med Rosenbaum som bygger på Olof Svedelids böcker. Och sen skrev man väl även böcker med Ulf Adelsson. De har jag tyvärr ingen relation till. Alltså gamla moderatledaren Ulf Adelsson.
Ja, jag har åtminstone hittat en. Alltså han har skrivit ett antal böcker med lite olika folk liksom. Men det känns som att det är själv eller med Silbersky som är det vanligaste. Mm. Vad jag kan hitta i hans...
Ja, sen har han ju skrivit en hel del under olika pseudonymer också. Det är väl det som har gjort att det har varit lite svårt att räkna exakt hur stor hans produktion i själva verket var. Men... Som sagt, den siffran jag nämnde tidigare på strax över 180...
14 000 böcker.
14 000 böcker, den nämnde jag från Snuten i skymningslandet, Mikael Tappers eminenta avhandling. Eller bok. Men jag ska bara säga innan vi lämnar den att just att vi har Hassel i en klass för sig. För att i den här boken Snuten i skymningslandet, som har undertiteln Svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010, så tar ju hela liksom det första kapitlet där han börjar gå igenom svenska deckare, det är ju Sjöwall Wahlöös roman om ett brott. Det liksom tar hela det första kapitlet. Sen kommer faktiskt Hassel som andra kapitel. Aha. Som liksom en egen. Och sen kommer Leif G.W. Perssons Bo Jarnebring-svit. Sen kommer Jan Geo, och sen kommer Henning Mankell. Sen kommer Håkan Nesser. Och sen är det sånt som kommer då på 00-talet. Så att Olof Svedelid räknas ju ändå där i Mikael Tappers bok som en av dem. Ja, men vi ska väl säga som en av dem. Så tillsammans med Leif G.W. Persson, Jan Geo, Henning Mankell och Håkan Nesser, så är ändå Olof Svedelid där strax under Sjöwall Wahlöö i ranking.
Det är ändå ett bra sällskap att vara i.
Ja, det får man väl ändå säga, och då lägger väl han inte...
Ja, det var helt oironiskt.
Ja, nej, men jag tror inte att han lägger liksom några kvalitetsmässiga värderingar i det här, utan man får ju ändå krasst konstatera att Olof Svedelid är en av liksom, han är en av de mest produktiva och också, som jag läste mig till, en av de mest utlånade svenska författarna under 1900-talet på svenska bibliotek. Men det hänger ju givetvis ihop med att han har producerat så in i helvetes mycket böcker.
Ja.
Klart som tusen att han blir utlånad då man har den produktionsnivån som han då har.
Såklart. Men ska vi ta skådespelarna då?
Du tycker att det är dags för Lars-Erik Bernett? Ja.
Det tycker jag.
Mm.
Han spelar ju då huvudkaraktären Roland Hassel.
Mm.
Och för mig är ju han, som jag sa, Skilda världar. Han är ju... Vad heter han där nu? Gud, Bovallius, va?
Mm.
Patriarken i den rika familjen där. Han var ju tydligen, det här har jag glömt, det kanske jag sa i avsnittet, men han var ju tydligen med i En pilgrims död.
Mm.
Det minns inte jag alls faktiskt.
Jo, det kommer jag ihåg.
Vi pratade säkert om det då.
Ja, men det gjorde vi. Dock kommer jag inte exakt ihåg vilken... roll det är han spelar där.
Nej, inte jag heller. Men
han
jag
spelar någon karaktär som heter Forselius i En pilgrims död.
Ja.
Visste du att jag nästan är släkt med Lars-Erik Bernett?
Oh, berätta.
Eller så här, jag är inte alls släkt med honom egentligen. Det är nämligen så att...
Vem misslyckades att ligga med vem?
Så här, min sambo, blivande frus, Styvpappas.
Jag har inte kommit en inbjudan här.
Nej, det kommer till alla som är patrons på från Bäcktebron kommer att bli inbjudna till vårt bröllop.
Ja, bra.
Nej, min sambos styvpappas moster är... Nej, inte moster. Vad ska vi säga? Vad blir det då? Morbror blir du inte moster. Morbror är då Lars-Erik Bernett.
Din sambos styvpappas morbror.
Så att det är inte så att min sambo är inte biologiskt släkt med Bernett och jag är inte biologiskt släkt med min sambo heller, så att det är väldigt säkert? Väldigt långt bort. Så kan vi kanske konstatera.
Fast jag kan säga att det är närmare än vad jag trodde att det skulle vara. Nu är jag ju död tyvärr då Lars-Erik, så att du har inte så mycket nytta av det. Men
det är ändå liksom inom armlängds avstånd. Det är inte så många steg på den här Kevin Bacon-skalan ändå.
Nej, men det är ändå en 50, 60, 70, 80 års fest så skulle man kunna mötas liksom. Ja,
givet att liksom stjärnorna står rätt så skulle det kunna vara så.
Nu blir det som sagt svårt för han är död.
Har vi sagt att han är död?
Ja, jag tror det. Han är i alla fall, han är död.
Mm. Han var ju, för övrigt, den tillhörde ju den här någonstans göteborgska vänsterteatergänget från 60- och 70-talet med namn som Roland Jansson och Anders Lönnbro och liknande. Även om det kanske inte är det vi förknippar honom främst med idag.
Nej, det gillar man ju, men inte alls något. Han känns ju inte som den typen.
Nej, verkligen inte.
Men det kanske bara att jag har Bovallius i huvudet på honom.
Nej, men alltså, vad tänker man att det är Hassel och Bovallius som är Lars-Erik Bernett lägger sig till eftervärlden, så tänker man absolut inte. Nu vet jag inte om han var, liksom, hade partibok i KPMLR eller om han bara liksom rörde sig i den kretsen. Nej. Men där var han enligt uppgift.
Ja. I krimvärlden har han i övrigt varit med i Polisen i Strömstad, han har varit med i Wallander, han har varit med i Van Veteren, eller Van Veteren, eller hur det ska uttalas.
Van Veteren.
Så vi kan nog komma och se honom igen om vi skulle hitta in på de serierna / filmerna.
Ja, det kan mycket väl vara så att det blir så.
Kommissarie Ruda spelas av en Jan-Erik Lindqvist som jag inte har någonting på, men han var tydligen med i Lagens namn. Det nämns, nu kollar jag på Wikipedia, det nämns på hans Wikipedia-sida, men går man in på I Lagens namns Wikipedia-sida så står inte han med, så stor roll verkar han haft i den serien.
Jag tycker att du glömmer att han är med i Rosanna från 1967. Alltså det original shoot. Rosanna som jag...
Den faktiskt, har jag ju sett faktiskt.
Jag har sett den, men jag kommer fan inte ihåg mycket av den. Alltså.
Nej. Han är också med, shoutout, i den filmen Ni ljuger, som jag fortfarande inte har fått tag på, den filmen med Smögen i, som jag efterlyste här för någon månad sedan eller tre.
Ja, du kan väl göra en liten utskrikning här igen och säga om det är någon som kanske kommer...
Om någon har eller vet vad man får tag i filmen Ni ljuger från 1969, som ju då har bland annat våran, vad heter han ju, Skandiamannen... Stig Engström, tack, i huvudrollen. Den filmen vill jag se och har fortfarande inte fått tag på den. Så känner ni någon eller vet ni hur man får tag på den, maila franbäcktebron@gmail.com.
Yes, men ska vi fortsätta med poliser?
Ja, Simon Palm spelas av Björn Gedda. Har du något på Björn Gedda? Förutom hans eminenta frisyr.
Och att han har ett roligt efternamn.
Det är roligt. För mig är han ingen alls. Det är inget namn jag känner. Jag ser att han har gjort väldigt, väldigt mycket. Bara en hel del är andra Hassel-filmer.
Ja, på 60-70-talet så turnerade han runt med en fri teateruppsättning tillsammans med Henning Mankell.
Fan, det var en koppling till tidig. Fan, du hittar de här detaljerna från... Ja, det gillar man också.
Tidig svensk krimkoppling där mellan Björn Gedda och Henning Mankell.
Ja, det
kan man ju inte bli annat än glad. Nästa namn är väl ändå ett
det
namn.
Har vi något, där har vi det. Det är ju Svensson Svensson.
Mm.
Alltså Allan Svensson.
Ja.
Som spelar Sune Bengtsson i den här, i den här då, så att säga. Och det måste väl, är Allan Svensson någon annan än Svensson Svensson-pappan för dig?
Nej, men han kan ju inte vara någon annan än Svensson Svensson-pappan. Dels på grund av givetvis den, alltså tv-serien Svensson Svensson, som inte gick i så jävla många avsnitt på 90-talet, men sen har ju den blivit, liksom många andra sådana som Kalanka och Karl-Bertil Jonsson, blivit en institution på julafton.
Gud ja.
Med Svensson Fira jul, eller vad den nu heter. Den som sänds lite då och då fram och tillbaks på olika dagar, men nu har den väl permanentat sig under ganska lång tid på julaftonskvällen.
Alltså, jag, nu, jag är inte säker på att den gick före julafton. Men det kanske den gjorde. För jag vill minnas att jag kollade schemat och bara, inga Tessa Svensson. Eller så är det att jag har blandat ihop att det typ inte var Sällskapsresa som gick. För den brukar också gå på typ så här, 3:an eller 4:an, vad för mig. Men skitsamma, det gick säkert. Det är säkert jag som minns fel. Men ja, ger vi oss någon gång in i Maria Wern-universet så kommer vi få stifta mer bekantskap med Allan Svensson. För han är med en hel del där.
Mm.
Vi går vidare till Pelle Pettersson som spelas av Robert Sjöblom. Vad har du på honom? För jag har ju en väldigt tydlig sak från våran
serie. Men det är ju givetvis att han spelade Den vita riddaren.
Han som var med när Loa Falkmans karaktär sköts.
Ja, och sen så försöker han på något snyggt sätt dölja det här när han kommer ut i vit skjorta med väldigt, väldigt mycket blod på sig.
Ja, fantastiskt.
Och det är väl egentligen det som han är berömd för i filmvärlden, just den scenen med vit skjorta och väldigt mycket blod på sig.
Alltså det kanske är det.
Ja, nej det är det inte. Men nej, jag tror att han, att Robert Sjöblom också är en sån här, jag tror att om många, åtminstone i min ålder och kanske något äldre, faktiskt förknippar honom med den här rollen i Hassel. För man ska ju säga det, att de här karaktärerna som vi räknar upp nu, det är ju personer som sen kommer att återkomma i de liksom kommande Hasselfilmerna. Det här är ju liksom namn som sen liksom, de blir ett crew, ett gäng som likt Gunvald Larsson eller Lennart Kollberg eller Benny Skacke för den delen återkommer i de fortsatta Hasselfilmerna, för det blir ju ganska bra många Hasselfilmer. Så Pelle Pettersson, Sune Bengtsson, Simon Palm, kommissarie Ruda, Roland Hassel, det är ju karaktärer som man får stifta ytterligare bekantskap med om man tittar på de fortsatta Hassel-filmerna.
Mm. En som vi däremot inte får se mer efter den här filmen är ju Kenneth Häger som spelas av en viss Torsten Flink.
Ja, det kanske vi ska vara jävligt tacksamma för att vi slipper se mer av honom.
Ja, Torsten Flink är ju mest känd för att han är Torsten Flink, skulle jag vilja påstå. Har du något annat att säga till om det här?
Jag tycker att han är mest känd för att han har spelat in en coverplatta med Björn Afzelius låtar. Det ska man inte ta ifrån honom.
Jag är inte sjuk, inte sjuk. Nej, jag är inte sjuk, inte sjuk. Jag är bara trött, så oändligt trött. Men jag är inte sjuk, inte sjuk.
Nej, det ska man inte göra. Han är väl känd för att ha knarkat och gjort mycket konstig musik och varit med i Melodifestivalen och spelat någon vakt i Strul och allt vad fan det är liksom. Han är ju en karaktär, det får man ändå igenom.
Ja, han är en karaktär. Ska vi nöja oss med det eller vad tycker du?
Vill du inte prata om Torsten Flink?
Nej, men jag tänker att vi hade...
Det känns som att Israel-Palestina-konflikten här liksom.
Nej, men det var ju samma sak som när vi skulle prata om den här jävla hustrumisshandlaren i förra avsnittet. Som vi bara lämnade därhän.
Jaha, okej, du tänker så.
Men han kanske inte är på samma nivå, Torsten Flink.
Jag vet, för mig är han... Nej, jag vet, det kanske han är. Vi går vidare till Bertil Nordström som ju spelar Valentin Karlberg i den här.
Bertil Nordström, där tänker jag ju definitivt enbart Varuhuset. Det är ju liksom den kopplingen jag har till Bertil Nordström. När han spelar, Bengt på lagret om jag inte minns fel.
Ja, vi har ju pratat om Bertil Nordström förr i den här podden och för mig har ju alltid varit snubben i Göta kanal som säger Hörlin Garling, vad gör det?
När pratade vi om Bertil Nordström senast i den här podden?
Vi har gjort det. Han måste ju ha varit med. Han är med i Profitörerna, är det ju.
Ja, du menar att vi nämnde honom typ för 330 avsnitt sen.
Ja, precis. Mm. Och det minns jag för att jag gillar att få göra den dåliga imitationen av hans...
Kan du göra den en gång till?
Det tänker jag absolut inte göra. Vi tänker gå vidare.
Då kan jag göra, om det är så att det blir jag som klipper avsnittet, så kommer jag lägga in din förra imitation och lägga in den igen.
Det tycker jag du ska göra, då blir jag glad. Mm. Hörlin Garling, vad gör det? Hörlin Garling, vad gör det? Jag har tre personer till jag vill ta upp. Jag vet inte hur många du har. Men Valdis Gran som spelar Stella Karlberg. Hon var tydligen med i både Profitörerna och i Rosanna.
Ja, det kommer man ju inte ihåg. Men däremot så kommer man ju definitivt ihåg henne från Rederiet.
Ja, det är väl det som är hennes claim to fame.
Ja, alltså det är ju ett jätteclaim to fame skulle jag säga. När hon spelar Gärd i Rederiet i Kallskänkan där. Hon är ju en, jag vet inte hur många, hon är inte med i jättemånga säsonger, men hon är ju ändå en person som jag väldigt, väldigt tydligt minns. Nu var jag ju en av de som tittade på Rederiet slaviskt, åtminstone i början, jag tror att jag sagt det i podden tidigare, så Wallis Gran som Gärd i Kallskänken, det är ju ett ansikte som man aldrig kommer att glömma.
Nej, jag, det är därför jag har henne också. Men Rosanna minns jag inte. Kan hon vara... Nej, är hon servitrisen?
Nej, hon är den servitrisen som jobbar uppe i Katarina-hissen.
Ja, det hon är då.
Ja, när Beck kommer upp där uppe och ska prata. Hon jobbade tillsammans med Rosanna på Diana.
Nej, hon jobbade tillsammans med... Nej, inte med Rosanna, för Rosanna jobbade inte där. Men hon jobbade på
båten när Rosanna var på båten.
Precis.
Mm, så var det.
Rätt ska vara rätt.
Ja.
Ja. Ser vi Wallander så finns hon i någon film där framöver. Vi får se om vi... Om vi kommer dit. Charlotta Larsson spelar Ragnar Karlberg. Hon var tydligen med Johan Falk, Tyst diplomati, som jag har sett. Men minns inte det alls. Spelar som Charlotta Larsson, sa jag det. Det kanske jag sa. I så fall sa jag det igen. Hon är ju dotter till Erland Josefsson bland annat. Vilket ju är bara det. Claim to fame, ska jag väl påstå. Och den sista jag vill... Eller förlåt,
vad ska du säga? Jag tänkte säga att nu ska du få säga din sista karaktär som, eller skådespelare som du vill ta upp.
Ja, det är en väldigt liten roll i den här filmen. Men det är ju, och hon står bara krediterad som sköterskan, vad jag kan se. Men hon är ju med i extremt många Hasselfilmer senare, och då verkar hon heta Virena. Så jag gissar ju att hon och Hassel blir tillsammans. Med tanke på hur mycket de flörtar i den här filmen. Men jag vet inte, har du sett fler Hasselfilmer så att du kan bekräfta detta?
Jag har sett fler Hasselfilmer, men då snackar vi alltså när de gick på tv på typ 90-talet. Så att jag kan absolut inte placera henne, och det kan mycket väl vara så att hon blir tillsammans med Hassel eftersom hon då återkommer. Jag tror inte att hon återkommer som sjuksköterska. Det var svårt att se.
Nej, det känns inte så. Ingrid Janbell heter i alla fall skådespelerskan, och det är också kul för hon är ju från Borås då.
Bara så en sån sak.
Ja. Likt dig har hon flytt TikToks hatstad. Hade du någon mer skådespelare du ville ta upp?
Nej, egentligen inte. Claire Wickholm spelar Nadja Palm, men hon har en så liten roll så det känns inte som att det kanske är nödvändigt att gå in på det. Märker du hur det blir mer och mer blir så här när vi går igenom listan över skådespelare? Honom har jag aldrig talat om. Du får fan börja göra lite research nu, Gustav, till nästa avsnitt.
Ja, men det är din uppgift.
Ja, det är det som jag får betalt för.
Ja. Men okej, filmen då? Om vi går in på själva handlingen, hur startar vi den?
Ja, alltså, vill du hisspitcha? Vi måste ju alltid hisspitcha. Och som jag var den som fick ställa frågan nu, så kör Gustav!
Det hade jag helt förträngt att det ska hisspitchas här. Nej, men filmen följer ju Roland Hassel som blir personligt involverad i en historia som handlar om illegala spelklubbar och diverse mord, får man faktiskt säga.
Varför heter den Anmäld försvunnen, om vi börjar där då?
Ja, men det är väl för att Stella Karlberg anmäler sin man Valentin Karlberg som försvunnen. Sen vet jag inte, gör hon faktiskt en officiell anmälan? Det måste hon kanske göra, men det, ja, men det känns
det
inte
alltså. Det utgår vi från att hon gör. Ja. Stella Karlberg anmäler Valentin Karlberg som försvunnen, och Valentin Karlberg är ju den person som försöker att pressa ett spelsyndikat på pengar, men misslyckas ganska grovt med det. Och polisen försöker att utreda diverse mord, och sen så hamnar Hassel i en del trubbel.
Och där var filmen slut. Så tack.
Nej,
för
den är inte slut än. För nu har jag ju då som sagt även läst romanen Anmäld försvunnen. Och jag tänker att det kan vara relevant ändå att dra lite paralleller mellan roman och filmatisering. För det är ju väldigt tydligt så att filmen bygger på boken. Även om den inte följer liksom, sida för sida slaviskt, så är det ganska tydligt. Ja, men den röda tråden från boken Anmäld försvunnen återanvänder man i manusskrivandet. Det som är väldigt tydligt med boken, det är att den är skriven ur jag-perspektiv. Det vill säga att Roland Hassel berättar, han är berättare i jaget. Att jag gick dit och jag träffade, och sen så ringde Stella Karlberg på min dörr. Och riktigt så får vi ju det inte berättat i filmen. Den är inte bara berättad från Roland Hassels perspektiv, utan vi får ju liksom lite andra scener. Simon inne på en restaurang och slåss med och hittar en skurk och så vidare. Men det är ändå Hassel som väldigt tydligt är i centrum, som är den drivande karaktären i filmen trots allt.
Det får man ju verkligen säga. Det är ju... Han är ju en väldigt tydlig huvudperson.
Ja, och efter att vi har fått den liksom första scenen där en bil har blivit nerprejad i vattnet av en mörk skåpvagn och Erik Gustav Wallén introducerades som det första offret, så klipps vi till att Hassel är på någon typ av etablissemang och dansar.
Och jag måste bara fråga, säger man skåpvagn? Eller vad det är, skåpbil säger
man? Nej, jag för mig att de säger mörk skåpvagn.
Ja, i filmen säger de det. Men ja, för mig är det lite som sportmössa, omkeps.
Jaha.
Alltså, eller sa man skåpvagn? Alltså, du som är så gammal så du kan minnas 80-talet.
Jag var inte jättegammal på 80-talet. Men vi kör en snabb sökning här på Kungliga bibliotekets tidningsdatabas, och då kan vi säga att skåpvagn pikade ganska
hårt. Som man såklart alltid har uppe.
Jag har den som en snabblänk i adressfältet här givetvis. Jag kan säga att enligt deras så pikar skåpvagn på 50-60-talet, och sen har vi en väldigt tydlig nedgång under 70- och in på 80-talet, och numera så är skåpvagn som begrepp i princip utplånat ur det svenska språket.
Då gissar jag att det står skåpvagn i bilen och att de, men, och typ som att det säkert står sportmässa i Bäckeboken, och så har man, trots att man gjorde filmen, ja, den här filmen 15 år senare, i Bäck 30 år senare, så har man inte bytt ord, gissar jag.
Ja, men jag tänker att för att när boken kommer 72 så är det ändå tämligen välanvänt ord, och sen så liksom planar det väldigt. Jag ska på vårat Instagram-konto från Bäckbron så ska jag lägga upp den här grafen över hur ordet skåpvagn har använts över tid i svenska tidningar.
Bra, det var det här vi ute efter. Mer content till våra sociala medier.
Det är det här våra lyssnare vill ha.
Men ja, som du sa, det hände. Hassel är på dans, träffar där en dam som vi kan spoila redan nu, är Stella Karlberg. Och det är ju roligt. Alltså, han berättar att han är skild och hon berättar att hon är på väg att skilja sig. Och när hon försöker ju pressa honom lite grann på vad han är för i yrke. Och när han svarar att han är polis, då plötsligt vill hon inte prata med honom längre.
Ja, men det är så roligt just hur de har blöst den detaljen. Att först när de sitter och pratar på det här danspalatset så kommer det en annan person och bjuder upp Stella Karlberg och säger, vill du dansa? Och då sitter hon och pratar, nej, jag sitter där och pratar med honom. Mm. Och sen när han har sagt att han är polis, Roland Hassel, så kommer en annan person och bjuder upp. Och då är hon helt plötsligt väldigt intresserad av att gå bort och dansa med en annan person. Så ja, uppenbarligen så vill hon inte umgås med någon polis i det här sammanhanget. Och jag vet inte riktigt vad man vill säga med det egentligen. Nej. Mer än att Roland Hassel är polis.
Ja, det finns väl det, så här, det verkar som att det finns ett allmänt förakt med poliser. Mm. För hon har ju inget allmänt, alltså, hon går ju till polisen sen, vilket ju då, alltså, hon går ju till honom som polis visserligen. Men det är ju inte så att hon aldrig skulle gå till polisen.
Nej, lite märkligt kan jag ändå tycka att det är.
Ja, men det är roligt i alla fall. Vi går vidare till till polishuset, och det här får vi ju träffa hela då polisgänget.
Ja, vi blir ju här introducerad till gruppen bestående av kommissarer Ruda, Simon Palm, Sune Bengtsson, Pelle Pettersson och Kenneth Häger. Och Roland Hassel har ju redan stiftat bekantskap med. Och här i polishuset så blir vi också introducerade till det som väl är själva motorn i historien, just den här illegala spelklubben. För det är ju kampen mot de här organiserade spelsyndikaten som på något sätt blir polisens drivande uppgift att lösa. För man ska ju komma ihåg det här att synen på spel och dobbel och liknande var ju helt annorlunda på 80-talet mot vad den är idag. Den här typen av spelverksamhet som man hade på den här spelklubben, det var ju olaglig, och Hassel ifrågasätter ju det i någon rant som han har, och Kenneth Häger argumenterar emot honom. Men det är ju det som är den drivande konflikten, just den här kampen mot spelsyndikaten, och att den spelsyndikaten får med sig att det dras in organiserad brottslighet och liknande. Och när de sitter här så får ju Hassel dambesök. Och vem är det som dyker upp då som gumman i lådan?
Ja, men det är ju samma Stella Karlberg då från dansen kvällen innan, får vi väl anta att det var.
Sicken slump att hon kommer här.
Verkligen. Och hon vill ju då anmäla, vad var det, så här, min väninnas man är borta, och Hassel bara, nej, det är din man som är borta. Det förstår jag ju liksom.
Ja, men han är ju en skillad polis, vet du, så han läser ju henne väldigt tydligt där.
Ja, hon var ju så svårläst också. Men hon säger ju då att min man Valentin Karlberg är borta i princip. Och Hassel går ju då, ja, efter en liten stund tillbaks in till rummet med de andra poliserna och dyker in precis när namnet Valentin Karlberg nämns även där. Mm. Och kan man ju då dra och det här hänger ju då ihop på något sätt. Och
ja. Ja, men Valentin Karlberg är borta, för det har ju Stella Garberg sagt. Han är försvunnen. Mm. Och Valentin Karlberg är ju också föreståndare på den här illegala spelklubben som polisen har bevakning på och som polisen försöker komma åt. Så att här liksom får vi någonstans en setup för vad det här kommer att handla om. Att det är den här spelklubben, den illegala, och Valentin Karlbergs försvinnande som är den röda tråden genom hela berättelsen.
Ja, men sen får vi ju, för oss är han ju inte försvunnen hela tiden. För det är väl typ nästa scen så får vi ju träffa vad vi inte då vet är Valentin Karlberg. Men man kan väl ändå ana att det är Valentin Karlberg. Han går ju in på ett hotell, antar jag att det är, med världens sunkigaste receptionister. Ja, alltså, vilket, vad han inte vill vara där.
Alltså vilket jävla runkhotell det där måste vara. Alltså.
Ja, det är...
Men för jag tänkte, alltså, innan vi kommer in på att jag får säga runkhotell flera gånger, gör du direkt kopplingen till att det här är Valentin Karlberg?
Nej, inte 100%, men man kunde ju anat. Men det är inte så att jag tänkte, här är Valentin.
Nej, för jag...
han ser inte ut som en Valentin.
Han ser inte ut som en som heter Valentin Karlberg. Nej, för att jag hade ju kollat rolllistan tidigare, så jag visste ju att det här, att Bengt på lagret skulle vara Valentin Karlberg, så att jag gjorde ju den kopplingen. Så jag bara funderade på om det är uppenbart att, eller så här, så som man klipper, för jag kollade om den scenen sen när jag snabbspolade igenom filmen en andra gång. Så säger de ju Valentin Karlberg och sen klipper de ju ganska direkt till honom. Ja, så det är ju ganska uppenbart att det är Valentin Karlberg. Och han, med den här runkgubben som sitter på det här runkhotellet, så vill han ju ringa ett samtal. Och pratar där i telefon från sitt rum. Han vill ha några upplysningar och sen så vikar han ihop någon typ av papper. Så man vet, fattar ju här att Valentin Karlberg på något sätt, han har någonting på gång. Han håller sig undan för att han har någon typ av upplysningar. Och det här pappret som han viker ihop där, det är... Men han har någon typ av information som kanske inte är helt hundra för honom, men han kommer att försöka använda sig av den.
Hassel bestämmer sig sen för att åka hem till familjen Karlberg.
Ja, familjen, jag vet inte om det är familjen Karlberg så mycket som att det är fru Karlberg han är ute efter.
Nej, men, nej, det är deras lägenhet.
Ja.
Och här blir det ju någon form av missförstånd, för det kommer ju någon kille som ska hota Valentin.
Mm.
Och han hotar ju då såklart istället Hassel.
Mm.
Och vad säger han någonting? Vi vill ha
papperna innan Williams kommer.
Ja,
så,
Williams internationellt.
Ja, Williams. Någonstans förstår vi ju här att de papperna som Karlberg har suttit och smusslat med där på sitt hotell, det är ju papper som den här polacken som det visade sig vara sen är ute efter. Men han blandar ihop Karlberg med Hassel, eftersom Hassel följer med fru Karlberg hem, eftersom Hassel är ju ute efter information om vem Valentin Karlberg är, och han får ju veta att han jobbar på en kolonialvarufirma hos någon som heter Holst. Han tar även Valentin Karlbergs pass, så det är inte jättekonstigt att den här gorillan tror att det är Hassel som är Karlberg, så det utbryter ju någon typ av slagsmål.
Vad tycker du om det slagsmålet?
Ja, jag tycker ju att överlag så är just actionscenerna kanske inte det som lyfter den här filmen, om jag ska vara snäll.
Nej, för mig känns det verkligen som att det är som att de gör scenen så länge det är prat, och sen är det okej, nu ska det gå över till fight, och då är det liksom precis innan det ska slåss så är det ett klipp, och så klipper man in dem lite för tidigt så att man märker att okej, du stod still och väntade på ett liksom tagning. Och sen börjar du röra dig. Det är verkligen som att...
Sen är
det
ju
dåligt filmskapande.
Ja, inte bara det, utan ljudläggningen på de här slagsmålscenarna är ju riktigt pajig. Alltså när en knytnäv ska träffa en haka, så är det ju som att det här är ett videospel från 1986 som vi sitter och tittar på.
Vi får inte de här gamla Batman kapow, men det är nästan liksom.
Ja, det är inte långt ifrån alltså.
Nej, frågan är om det inte hade varit bättre.
Ja, man hade ju önskat det.
Men Hassel får väl inte tag på den här snubben. Han lyckas väl fly i alla fall.
Mm.
Bara så här, vid den här delen av filmen, tycker du liksom att gubben Valentin Karlberg känns som en det här är en spelsyndikatsnubbe?
Nej, han känns ju som någon som heter Bengt och jobbar på lagret i varuhuset.
Jag skulle säga att den här känns han som någon som heter Lars och jobbar på ett kontor. Men inte som att han har high life på något jävla...
Nej, man känner ju inte som att han är riktigt castad för rollen som Valentin Karlberg. Man ska ju komma ihåg att i boken Anmäld försvunnen så är ju faktiskt Valentin Karlberg frånvarande genom hela boken. I och med att boken berättas helt ur Hassels perspektiv så kan de ju inte plocka in Karlberg eftersom Karlberg, eller Valentin Karlberg, eftersom han inte möter Hassel överhuvudtaget. Så det är ju liksom någonstans berättartekniskt omöjligt att introducera Valentin Karlberg om inte Hassel möter honom. I filmen går det ju att göra det på ett annat sätt. Och jag vet inte fan om jag tycker att filmen lyfter av det, för jag tycker verkligen som du att Valentin Karlberg känns inte som en person som håller på med den här typen av business som man ändå gör i filmen.
Ja, men det hade väl nästan varit bättre om han var en mystisk karaktär som inte... Alltså att, ja men... Han, för han är ju hemma här sen och ska reta efter sitt pass som ju då Hassel har tagit.
Mm.
Jag har nästan tyckt det var bättre om den scenen, alltså att Stella kommer hem och märker att någon har varit där.
Ja, för det blir lite kanske, det blir typ nästan så. Lite clownigt. När han kontaktar inte polisen. Nej, han. Och han beter sig i den situationen. Han ska leta. Det blir nästan lite farsartat i hur han är. Att han är väldigt valpig och han har inte koll på saker och ting. Så att jag hade absolut tyckt det var bättre om han hade skrivit ut Valentin Karlberg hur liksom, början på filmen åtminstone. Och att ställa, ja, men hon hade upptäckt att Valentin hade varit hemma, men man hade inte sett honom vara hemma. Så att han fortfarande, lite som du säger, men han har varit den här mystiska gestalten. Lite som att hajen-filmerna alltid var bättre så länge man inte såg hajen. När hajen fortfarande bara är under marken, eller under vattnet. Då är hajen mycket läskigare under marken. Det var någonting annat. Så är hajen mycket läskigare än när man faktiskt ser hajen. Lite samma sak med Valentin Karlberg.
Ja, det är lite som, nu minns jag inte exakt det minutantalet, men en av mina absoluta favoritfilmer är ju Jurassic Park, och jag får mig att den är 2 timmar lång-ish, och jag får mig att det är en så här, det är 17 minuter dinosaurier med i den filmen, jag får mig alltså, så här, kan att det var 13, kan vara 17, kan vara 20, men det är liksom, jämför det med de här senaste Jurassic World, där det är dinosaurier i varenda jävla scen, alltså någonstans som någon filmkunnig sa till mig någon gång, att liksom vi människor, ja visst, det är coolt med dinosaurier, men det vi egentligen bryr oss om, det är de mänskliga historierna. Mm. Det coola med hajen är inte själva hajen. Nej. Det är att det också är en jäkligt bra berättelse. Den handlar, alltså, hajen är ju bara en del av den berättelsen, den handlar ju om människorna. Och sen blir ju hajen läskig och cool, precis som att dinosaurierna blir läskiga och coola när man väl får se dem. Mm. Men de, less is more, Yngve Malmsteen, less is more.
You know, I don't want to just play it safe. It's a 2-string, it'd be 3-string, 4-string, 5-6-string arpeggios. But people kept on telling me to slow down. You know, I says, hey, slow down. I'm like, oh. No, remember, less is more. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more.
Han ska alltid nämnas när man säger
less is more. Ja, man ska absolut göra det. Nej, men absolut. Jag säger ingenting mer. Jag säger ingenting mer om det.
Nej. Vi hade en scen här med där Torsten Flink fick spela Torsten Flinket också.
Ja, alltså är inte han överlag väldigt, väldigt obehaglig genom hela den här filmen? Alltså Kenneth Häger och Torsten Flink, vad liksom, what's up with those guys? These guys? Those guys?
Jag tänker att dels alltså så här, att man ska ana ganska tidigt, för det är väl ganska tidigt som det pratas om någon läcka. Mm. Och det är väl, man ska väl ana att det är han, eller tycker jag sen Sune Bengtsson, alltså Allan Svenssons karaktär, skulle också kunna vara läckan.
Men jag tycker att det känns som att det är övertydligt genom, nu återigen, jag har läst boken och där är det också Häger som är läckan, så att det är för mig när jag läste boken först och sen så såg jag filmen, men det känns ju som att de på något sätt verkligen gör det jättetydligt att det är Häger som är läckan.
Ja, men är det också för att det är Torsten Flink och att du därför tänker...
Ja, det kan vara det också, det kan vara det också.
Jag tänker att 86 var han inte Torsten Flink på samma sätt som han är Torsten Flink nu 2022.
Nej, du har en poäng i det.
Jag vet inte, jag var inte med 86 och såg den, så att jag kan inte svara på det.
Nej, men en sak som jag tycker är ändå värt att notera, det är ju när Hassel och Häger springer på varandra där i omklädningsrummet och Hassel hittar någonting som indikerar att men här är det någonting skumt på gång. Mm. Jag har ju, jag vet inte, har du sett Snabba Cash på Netflix?
Nej, jag har inte sett någon Snabba Cash. Nej,
värd att kolla på, definitivt. Bra serie. Men jag är ju sådär att jag med åldern har börjat få lite sämre hörsel. Vilket gör att jag även på svenska filmer kör undertexter.
Ja.
Och kör man undertexter på Netflix så får man även det här förstärkt med att de liksom skriver på undertexten vilken typ av musik.
Ja, men det är closed captioning, alltså det är för hörselskadade.
Det är för hörselskadade, liksom. Precis. Ja. Jag är inte så hörselskadad, jag har bara lite sådär svårt ibland att höra dialog, vilket gör att jag behöver ha undertexter.
Ja.
Men hade man haft den typen av undertexter på Hassel så hade det här stått ödesmättad musik när Hassel plockar upp den här som sen visar sig vara någon typ av spelmarker från den här spelklubben. För att musiken är ju ett kapitel för sig någonstans i Hassel.
Ja, vad tycker du om den? Det är Anders Neglin och Ragnar Grippe. Och Ragnar Grippe är ju ett namn.
Vi kan ju säga så här att den har väl kanske inte åldrats med den största av värdigheter.
Det kanske den inte har. Så ska vi nöja oss med det?
Vi kan väl nöja oss med det att den var säkert superhet och tajt 1986. Det är den inte 2022, så kan jag säga.
Har du kollat upp din Anders Neglin som alltså är en av musikerna? Är det en av dem som har skapat musiken?
Nej, jag har inte någonting på honom. Vad vill du berätta? Mm.
Han har gjort signaturmusiken till bland annat din favoritserie då, Varuhuset, men också Vetenskapsvärld och Rederiet, så att han har ju...
Jag säger hatten av, jag har tagit tillbaka allting jag har sagt.
Det han har också jobbat med Agneta Fältskog och sådär, så att han har...
Men med den CV:n på vad man har skapat för olika typer av signaturer så tar jag tillbaka allt ont jag nyss sa om den här... Hasselmusiken.
Ja, jag tänker att vi får se det lite som mitt favoritexempel att Hans Rosenfeldt skrev Bron. Innan dess har han också skrivit Reine och Mimmi i fjällen.
Ska du dra den storyn i varenda avsnitt av Från Bäck till Bron?
Ja, men nu den här, alltså, vi knullar ju sedan lång gång, så vi måste ju ha någonting som folk kan liksom greppa att det alltid kommer.
Yes,
liksom.
Fan gött att jag fick klippa in det här nu.
Va? Vad vi gör? Vi knullar. Hej.
Ragnar Grippe som är den andra som har gjort musiken har ju gjort ledmotivet till det kända till Jönssonligan till exempel.
Alltså, är han på något sätt släkt med Jan Rippe?
Nej, Grippe.
Jaha, Grippe, tror du sa Rippe. Ja. Vad synd. Ragnar att han var bro till Jan Rippe har blivit mycket roligare.
Nej, jag såg Jan Rippe faktiskt för några veckor sedan bara. Men nej, de har inget sällskap, vad jag vet, för de delar inte efternamn.
Nej, de delar bara säng.
Ja, exakt. Ska vi tillbaka till filmen, var var vi?
Vi var någonstans i det här att Valentin Karlberg är anmäld försvunnen och att polisen letar efter honom.
Ja, Sune åker och träffar hans chef, va?
Mm. Här, vad händer där? Holst på den här kolonialvarufirman. Man pratar inte så mycket om kolonialvarufirmen numera.
Nej, vad fan är det?
En kolonialvarufirma, det är alltså någon som handlar med kolonialvaror. Och kolonialvaror, alltså varor från kolonierna. Och det betyder att det är varor från långt bort i stan, alltså bananer och liknande.
Ja, inte nödvändigtvis varor man har snott från andra människor. Utan
jo,
bara att
det är väl exakt det man har gjort. Men jag vet inte så mycket bananer, men... Men kolonialvaror, det är alltså varor från långt bort i stan, kan vi säga.
Ja. Fan, jag kommer tänka på det, apropå kolonier. Alltså under 1900-talet har ju många kolonier, nu tar vi ett sidospår här, har ju många, alltså, många kolonier liksom lämnats tillbaka, alltså sådär under 40, 50, 60, 70-talen.
Mm.
När var liksom, när skedde den sista tvärtom, alltså kolonialiseringen, där en väst, eller så en europeisk stat bara, nu är ni, tillhör ni oss. Du som är historiker på alla sätt.
Jag skulle säga att det hände i februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina och sa att det här är vårt.
Det är inte på det sättet. Det är ju en krigsinvasion. Det är ju liksom inte att någon åker till en annan världsdel och bara, nu tillhör det här landet oss.
Men någonstans så tänker jag att det här, alltså idén om terra incognita, alltså att ett land är obebott, så som engelsmännen tänkte när de åkte till Australien. Det försvinner ju lite grann när hela världen är exploaterad. När man har koloniserat hela världen. Så
vilka var sist?
Bra jävla fråga. Jag tänker ju faktiskt att vi får, om vi ska titta vem som var sist eller vem som var senast, så får man titta bort från den europeiska kolonialismen, för den liksom försvinner ju i och med 1900-talet. Däremot så har vi till exempel Marocko visavi Västsahara. Vi har Israel i Palestina, vi har Turkiet i Kurdistan. Alltså det är ju någon typ av kolonialism ändå, får man säga.
Det är det ju, men det är inte den roliga kolonialismen som
nej,
jag tänker
mig. Nej, jag vet, men jag försöker ju problematisera för att slippa svara på liksom konkret. För jag tycker att det blir så svårt att svara konkret. Låt mig istället bolla tillbaks frågan till dig, eftersom vi här nu har hamnat i scenen, en av många scener där Hassel promenerar ensam runt i stan till ledsam musik. Vi har ju faktiskt några scener där han går med sin liksom rock i någon typ av duggregn, och här får vi faktiskt se ett par filmaffischer på väggen för att kunna liksom identifiera, och jag tror ju ändå att du har pausat och sett någon av filmerna, eller?
Vad sa du? Jag pausade och kollade på affischen, gjorde jag. Framförallt Goonies-affischen.
Ja, Goonies-affischen var snygg.
Den är ju verkligen spot on. Det var egentligen den som jag mest tänkte på.
Ja, sen var det ju även en Bond-film, Levande måltavla.
Ja, var det den det var?
Så att vi är ju väldigt tydligt här hösten 1985 och rör oss. Och eftersom, jag vet inte om vi har det som en tradition i den här podden, men vi har gjort det i vår andra podd, Mästerskapspodden. Så har vi försökt introducera det här. Erik Niva hetsar, vad fan heter han? Den andra i When We Were Kings.
Han får Hamstad, du kan inte prata.
Hamstad, Håkan Andreasson. Mitt Erik Niva-moment när jag ska kasta tillbaka.
Förlåt Håkan, du kan visst prata.
Ja, tveksamt. Nej, men det är ju Levande måltavla, en Bondfilm som kommer 1985. Och då är det så att om man kollar på Bond-produktion och Bond-filmer, så har vi ju 6 stycken skådespelare som har spelat James Bond i de här, vad ska jag säga, EON-produktionerna, de officiella. Och då vill jag att du faktiskt plockar alla 6 skådespelare som har spelat James Bond här nu, Gustav.
Alla 6 James Bond, okej. Okay, vi börjar från början. Sean Connery, jag har ju Roger Mer. Men vad hette han? Timothy Dalton, va?
Yes.
GoldenEye, vi har ju de 2 senaste nu. GoldenEye-snubben, Pierce Brosnan är 4.
Yeah.
Vi har ju den senaste Daniel Craig.
5.
Jag har ju Australiensan, va?
Du har ju den svåra, han som bara gjorde en film 1969.
Ja, och han som knappt var skådis, som bara gick in och sa att han var skådis. George Lazenby.
Snyggt, vi plockade alla de 5 nästan bara pang på uppstått så. Behöver nästan inte ens tänka.
4 av dem är ju lätta, och Dalton kommer ofta in där. För mig känns Dalton känns som att det är någon westerngubbe istället. Liksom. Det känns som att det hör hemma i Lilla huset på prärien eller någonting. Men ja, nej, just det. De har spelat. Ja, nu ska det väl bli en 7:e här då. Snart.
Är det med Idris eller?
Ja, jag vet inte. De har inte bestämt det. Det pratas väl om... Ja.
Det finns lite olika namn som kastas upp i luften, så kan vi säga.
Ja. Idris Elba hade väl varit en av dem som varit intressant.
Ja, det har varit väldigt spännande.
Ja, vilken är din favoritbond?
Det är nog Sean Connery. Alltså originalbond. Jag gillar ju den här. Jag har långt ifrån sett dem alla de senaste. Men jag har ju sett dem, jag tror att jag nog har sett alla Sean Connery och Roger Moore. Bonden, men jag har sett Fåglarna, men jag har sett Pierce Brosnan och Daniel Craig Bond allihopa. Men jag gillar ju Sean Connerys Bond bättre än vad jag gillar Roger Moores Bond, om man ska ställa de 2 mot varandra.
Ja, nej, men Sean Connery, Sean Connery är en av dem. Jag får ju blunda lite för vad han kanske tyckte om vissa saker egentligen.
Men är det så här, det blir ju givetvis ett jättesidospår här, men är det överhuvudtaget relevant när man tittar på en skådespelarinsats att han är en gris? Spelar det någon som helst roll i hur vi bedömer honom som skådespelare?
Nej, inte när man bedömer honom som skådespelare, men man kan fortfarande tycka att det är problematiskt. Alltså det är som Kevin Spacey, fruktansvärt bra skådespelare genom
åren. Men jag tänker, måste vi liksom ha med det när vi tittar på gamla Bondfilmer?
Nej, det måste vi
jag tycker inte. Jag tycker faktiskt inte att vi behöver ha det. Han är fantastisk som Bond och jag älskar liksom Sean Connery. Sen så visar ju sig att han är en idiot, men det är inte liksom relevant i sammanhanget, tycker inte jag.
Nej, du har rätt. Jag är mest glad att han inte blev Gandalf, eller att han tackade nej till att spela Gandalf, för han erbjöds faktiskt rollen. Den första gången som Sagan om ringen-filmerna nämns i svensk media, så är det Står det att han ska spela Gandalf eller att jag får ryktas om det?
Ja, det var det här att jag inte skulle ha släppt mina inlag till Svenska Dagbladet och DNs arkiv.
Det är det bästa du någonsin har gjort. Ja, ska vi gå tillbaka till Hassel?
Ja, Stella Karlberg hittar en, vad hon tror, en död man i sin lägenhet. Det vill säga att det var en uppsprätt nalle.
Ja, vad tolkar du det som?
Att Stella Karlberg är lite hysterisk. Eller att...
Vem har lagt nallen där?
Det är ju de som har varit inne och röjt runt i hennes lägenhet. För det är uppenbarligen någon som har varit och röjt runt i lägenheten.
Ja.
Någon som har letat efter någonting. Och det är ju den som har letat efter någonting vet ju att Valentin Karlberg bor i lägenheten.
Men varför har de bäddat ner nallen?
Det är kanske bara för att de vill skrämmas eller någonting. Jag tycker det är en relevant fråga. Men fan har en fullvuxen nalle hemma i vuxen ålder?
Nej, men hon har ju sin dotter här som kommer sen. Hon är också vuxen i och för sig. Men
ja, det är inte att... hennes dotter än, så hon är som sagt vuxen. Nej, jag tycker att det finns ingenting som talar för att man ska ha en vuxen, eller liksom en fullvuxen nalle hemma.
Det kanske inte var hennes nalle, och kanske hade med sig nallen och glömde den.
Ooh, mm-hmm. That's fucking interesting.
Den här polacken hade med sig nalle, det är också intressant.
Ja, låt oss inte gå ner för den vägen.
Nej, Hassel ska försöka komma in på spelklubben.
Det går sådär.
Det går mediokert.
Han tror att det är någon som läcker. Och här
blir
första indikationen på att någon läcker. Eftersom Hassel inte får komma in på spelklubben så tror han att det är någon som har förvarnat de som är på spelklubben. Nu kommer en polis. Stoppa honom. Han heter Roland Hassel. Och han kommer att vara välklädd och se ut som Lars-Erik Berenett.
Ja, ungefär så. Han går hem istället. Och här har väl... kanske det som jag tycker är den mest obehagliga scenen i hela filmen, får man väl
ja, här blir det säga. Faktiskt lite läskigt på riktigt.
Ja, för vad gör han?
Ja, han lägger sig i sängen och ska läsa någon typ av bok, men vi vet ju att det ligger ett lik under sängen. Och det är ju ingen mindre än Stella Karlberg som har hamnat där.
Nej, precis. Och det är verkligen, han sätter, de tar ju tid med, det här gillar jag någonstans. Det här är en sån scen som är bra att de tar sig tid med. Att han sätter sig på scenen, eller på sängen, tar av sig skorna och liksom lägger sig ner. Och sen är det att han sträcker sig åt något håll och bara, det är något som inte stämmer. Mm. Jag hade ju, kan jag villigt erkänna det, att jag hade ju bajsat på mig om jag hade vänt mig ner under sängen och sett att det låg ett lik där.
Ja, det är svårt att säga hur man hade reagerat om man hade upptäckt att det låg ett lik under sängen när man kom hem. Alltså.
Ja, men antingen hade man ju antingen hade skrikit och bajsat på sig, eller så hade man ju bara frusit och bara lagt sig i sängen igen och bara, det där hände inte. Jag förnekar allt. Och så hade man somnat och så bara vaknat upp dagen efter och bara gått ur rummet och aldrig öppnat igen.
Ja, men lite så, och sen flyttat ifrån den lägenheten eller huset. Ja, det känns precis. Som att där vill man ju inte gärna bo.
Helst inte.
Nej, men en, återigen jämföra bok och film. När Stella Karlberg ligger under sängen i boken så identifierar ju Hassel genom lukten när han kommer hem. Han känner att det liksom är någonting som luktar hemma hos honom. Aha. Så att han liksom identifierar på att här luktar det konstigt. Och inte som i filmen att han känner liksom rent fysiskt att det ligger någon under sängen. Men det var en mindre detalj. Jag vet inte hur relevant den var i sammanhanget. Men,
men ändå
Stella Karlberg ligger död. Hon är nummer två som har blivit mördad i Hassel anmäld försvunnen. Det här gör att Hassel inte får vara kvar hemma eftersom den utredande polisen Lasse Pettersson skickar ut honom. Så han får sova på kontoret istället.
Det får han. Lasse Pettersson kanske vi borde nämnt. Han är ju, har vi faktiskt sett en del. Han är ju med både i Rosanna och i Den vita riddaren.
Ah, typiskt, här skulle jag ta min nästa fråga som se om jag kunde plocka dig på var Kurt Forslund har varit med. Men det hade du redan läst på då, man drog.
Nej, men jag minns honom faktiskt som styrmannen
Jag kommer ihåg honom från Den vita riddaren, men inte från Rosanna. Men nu när du säger det så är det ju klart att han spelar ju mycket riktigt. Det du sa.
Ja, för jag kommer inte spontant ihåg honom från Rosanna, eller från
Den vita riddaren. Nej, han är ju den kriminaltekniken som sitter i bilen när de ska återskapa när Daniel Kipchoge blir skjuten.
Just det. Det minns jag att vi pratade om när vi gjorde det. Just det, så var det. Vad bra, då kunde vi hjälpa varandra där. Vad härligt.
Vad skönt. Och vi får lite skön socialrealism hemma hos Simon och hans fru Nadja, spelad av Claire Wikholm. Vad gillar du den scenen då?
Åh gud, det kröp i mig. Jag kan säga så här. Jag är just nu pappaledig i några veckor till. Hemma själv med ett barn. Och jag har i någon månad nästan haft ett barn plus hund och hade fullt jävla sjå med att klara det. De, jag vet inte, jag kan inte ens räkna barnen. Det är så många barn, de är överallt och de låter och de gapar och skriker. Och, ja, det var nära att jag fick stänga av där och gå ut och ta en cigg. Och då har jag ändå astma. Så, att,
så illa var det.
Ja, så illa var det faktiskt. Mm. Här har vi då din absoluta favoritskådis genom tiderna också, Claire Wickholm.
Mm. Hon spelar ju då Simons fru Nadja.
Ja, jag kan tänka mig att du gillar Claire Wickholm.
Varför skulle jag gilla Claire Wickholm? Vad i min aura gör att jag skulle vara en sån som gillar Claire Wickholm? Jag gillar Claire Wickholm, men vad? Ja. Nu får du faktiskt identifiera det här, Gustav. Du kan inte bara säga allt.
Pinpointa. Men mängden hår du har i ansiktet kontra vad hon har hår på andra ställen och sådär. Jag tycker det är liksom matchar någonstans.
Kan inte du göra någon typ av diagram på det här? Mängden hår jag har i ansiktet med kontra mängden hår olika kvinnor som jag tycker de har på andra ställen på kroppen.
Ja, det känns så, det känns rätt när jag sa det.
Någon typ av Venn-diagram eller någon typ av stapeldiagram eller någonting är vi ändå intresserade av här, Gustav.
Ja, jag får ändra mig lite. Det kändes bra innan jag sa det. Det kanske kändes sämre efter jag sa det. Men det, ja, jag vet inte. För mig känns det som att du har
en klar Wickholm-aura.
Ja.
Någon som skulle vilja umgås mer med Claire Wickholm. Men jag gillar Claire Wickholm, absolut.
Vem är hon för dig? Alltså, vem är hon för dig egentligen? Alltså, vad är hon känd för? Eller, ja,
att hon har rött hår. Det är väl det hon är mest känd för.
Ja, jag älskar namnet. Claire Minna Patricia Olofsdotter Wickholm. Det är ett bra namn. Fullständigt namn. Jag vet inte om jag kan något annat med henne än den här väderfilmerna.
Vi hade i alla fall med vädret. Och hon gör ju, icke att förglömma, en klassisk roll i den fullständigt genomsågade och utskällda julkalendern Bruster Bruster från 1971.
När var det här?
1971. När hon spelar mot Carl Gustav Lindstedt, som ju spelar Martin Beck i Manna på taket. Det är nog troligtvis den mest sågade julkalendern på tv någonsin. Och då har det ändå varit några som har blivit ganska ordentligt sågade. Nej, men den har, på Wikipedia så står det så här, den har beskrivits som en av tidernas mest utskällda julkalendrar. Och kritiken gick bland annat ut på att den var svårbegriplig, handlade för lite om julen och var vänsterpolitisk.
Okej, så att det är samma kritik som SVT får dagligen nu då, liksom, att det är obegripligt och vänsterpolitiskt liksom.
Ja, det verkar så.
Ja.
Och det är intressant att Bruster Bruster regisserades av Lars Lennart Forsberg.
Men vad fan.
Nåväl.
Ja, jag går gärna vidare.
Du vill prata om någon yngre förmåga, nämligen Ragnar Karlberg.
Inte nödvändigtvis, men hon ger dem ju i alla fall en lead till var hennes far skulle kunna vara någonstans.
Mm.
Att han ofta hänger på Kvarnen, på Söder. Som att man behöver lägga till på Söder när man säger Kvarnen.
Jag tror att alla vet att Kvarnen ligger på Söder vid Medis.
Ja, det, annars så har man inte levt i Sverige, tror inte jag.
Nej, men vi får det. Ragnar Karlberg, jag vet inte om vi sa det, det är alltså Valentin Karlbergs dotter från ett tidigare äktenskap. Hon dyker upp här helt plötsligt. Och Hassel Roland, alltså, följer efter Valentin Karlberg. Han lyckas ju hitta honom på Kvarnen. Men när Valentin Karlberg läser i Expressen att hans fru är mördad, så går han givetvis till ett sunkigt trapphus istället.
Som man gör.
Som man gör när ens fru har blivit mördad. Men de skulle ju ändå skiljas. Han känner väl inte jättemycket för att hans fru har blivit mördad. Jag vill ändå påpeka att hans fru blev mördad. Och han går och försöker förhandla om den här hemligheten som han sitter på med sina papper.
Ja, för vilka är det han går till?
Ja, han går ju till de här skurkarna. Den här polacken Bilalski. Bland annat, alltså de som driver spelklubben. Och Hassel, han förföljer ju Valentin Karlberg och dyker upp, och vi får ytterligare en av de här fina fighting-scenerna som ändå gör det, som är det som gör Anmäl försvunnen till en sån toppenrulle, eller hur?
Ja, men det var det jag ville lite grann prata med dig om, för att Hassel, för det första det man noterar här och även flera gånger i filmen, det är ju den här klassiska gamla hur poliserna håller pistolen på ett sätt som är omöjligt att skjuta ordentligt liksom, alltså nere vid höften eller bara liksom, ja men armen är 90 grader. Liksom, skottet kan gå precis vart som helst. Ingen polis hoppas jag, i världshistorien har hållit sitt tjänstevapen på det sättet.
Roland Hassel har gjort det.
Mm, och han gjorde det ju utan någon större lycka. För han avslöjar sig ju där och hamnar i fight. Det är roligt, för han är ju på väg att lyckas. Han tar sig förbi den första gunsen, men sen öppnar han en dörr. Och där bakom står någon jävla jätte och bara väntar. Det är kul. Jag älskar att tänka lite extra på de scenerna. Hur tänkte han som stod där? Han stod alltså en decimeter från en ståldörr. Tittade in i den och var ändå helt beredd när personen som kommer på andra sidan kommer igenom.
Mm.
Det är imponerande, för han ser ju inte honom. Och vissa kan ju klart att han kan höra att okej, nu närmar han sig. Men att inte välja att gå in utan att stå där och vänta, det är också ett så här intressant, det är ett intressant
ja,
val.
Det är ett val av handling som, ja, kanske inte ska jag fördjupa oss för mycket i det.
Nej, vi får se honom in i den här skåpvagnen medvetslös, och han ska ju dumpas i något sand, i någon grop, sandtag, eller vad heter det?
Ja, i boken så ska han ju grävas ner i någon typ av betongfundament. Eftersom boken utspelar sig ändå 1972 när de håller på och river väldigt mycket, till exempel runt Klara kvarteren, och bygger väldigt mycket nytt. Det är det som Sjöbel Wahlöö kritiserar och skriver så väldigt mycket om i de senare böckerna. Så där, skulle ju, där håller ju Hassel på att sjunka ner liksom någon typ av cement och blir istället upphittad av någon typ av privatperson. För i filmen här så är det ju faktiskt Valentin Karlberg som ringer polisen, och det är Valentin Karlberg som ger polisen information så att Hassel klarar sig ifrån sandtaget och istället hamnar på sjukhus.
Ja, jag tycker det är roligt, för här nämns i den här filmen och i någon annan film jag sett för inte så nyligen, så nämns ståplats i Nybroviken som ett koncept. Och jag hade först hört det i, jag tror det är det första Jönssonligan-filmen, när Biffen ska sätta ner Sickan i något cement och sen sänka ner honom i Nybroviken då, gissar jag, för att ha ihjäl honom. Han sjunger där och det är ståplats i Nybroviken. Jag tänkte att det var något som bara kom från Jönssonligan, men det verkar verkligen varit ett det verkar verkligen varit en grej.
Ja,
att ståplats alltså, i Nybroviken är där man liksom avrättar folk typ.
Ja, alltså det är ju en Cornelis-sång från början, visar vi Nybroviken. Jag kan eventuellt klippa in den, annars så citerar jag den här.
Hej min sköna, skåda Nybroviken, lägg dig i min säng, ta särken av. Hör där nere vrålar alla liken, med cement kring foten ur sin grav.
Ah, okej. Okay. Så att det finns en logik i varifrån det kommer då, så att säga.
Enligt Wikipedia-artikeln ståplats vid Nybroviken så ska uttrycket ha använts redan på 1950-talet.
Jaha, tänk vad man hade kunnat lära sig om man faktiskt hade råkat läsa. Jag har bara noterat att det används på flera ställen och sen inte gjort någonting mer med det.
Nej, jag är ganska duktig på att klicka på länkar samtidigt som jag pratar. Det är en av mina större förmågor.
Det är det. Men ja, som han räddas ju i alla fall.
Och det är ju där han börjar flirta också med en sjuksköterska som han väl eventuellt blir tillsammans med. Är det inte då?
Förlåt, jag måste bara stanna lite vid det här. Det här är en polis som har liksom sett de här ansiktena. Skjut honom. Eller liksom, alltså så här. Varför ska skurkar alltid göra, alltså så här, varför ska de kväva honom i sand i ett sandtag?
Det är lite sånt där som att de sätter en bomb som ska liksom explodera om 10 minuter.
Nu har du en timme på dig.
Ja, nej, men det är ju jättedumt. Jättedumt på alla sätt. Pelle, han har ju en egen idé om hur han ska få information. Han åker nämligen ut till någon typ av fängelse. Där har en fånge med namn Linkan precis muckat. Ja. Så Pelle plockar upp honom. De känner ju förmodligen ganska tydligt varandra sedan tidigare. Och Linkan, han ska ju enligt Pelle fixa info om den här Williams som vi har hört nämnas tidigare.
Ja, han ska väl komma från England, va? Har väl kanske vi inte fått höra än, jag minns inte. Men det är väl det han ska göra i alla fall.
Ja, Williams är ju den här spindeln i nätet någonstans.
Ja.
Men Ragna, alltså Stella Karlbergs, är det inte, utan Valentin Karlbergs dotter. Det är inte Stella Karlbergs dotter, utan Stella Karlbergs styvdotter. Hon går hem till Hassel och duschar hemma hos Hassel. Ja. Varför duschar hon hemma hos Hassel egentligen?
Nej, hon påstår att det är fel på duschen hemma hos pappa då. Mm. Och det visade ju sig senare att det faktiskt, är.
Mm.
Och Hassel har ju inget emot det.
Finner, kan man väl säga. Finner du det på något sätt uppseendeväckande att Roland Hassel i den här filmen försöker dejta både Stella Karlberg, alltså mamman, och Ragna Karlberg, dottern, även om de inte är biologiskt är mor och dotter? Finner du det på något sätt problematiskt eller ögonbrynshöjande?
Ögonbrynshöjande, men inte problematiskt. För att jag menar, alltså, för mig känns det ju inte som att det är jättestor åldersskillnad på de två. Alltså, känns det inte som att okej, Stella Karlberg är 10 år äldre än Hassel och Ragna Karlberg är 10 år yngre, mm, är typ min känsla. Och ja, men Stella Karlberg var ju inte intresserad av honom där. Alltså, hon, det var hon som gick och dansade med någon annan.
Mm.
Och sen visst så kom hon och ja, sen dog hon. Och, ja, så att
nej, han, jag ska inte att... komma och moralisera här över Roland Hassels...
Han har inte val en relation.
Nej, det har han inte. Men ja, med Ragna Karlberg har han väl ändå en relation.
Ja, men med Stella menar jag. Han har tydligt en relation med henne.
Nej, men han hade ju gärna velat.
Jo, jo. Men han sen så fick han den yngre versionen.
Och hallå. Stoppa picken i Berit, så att säga.
Ja, ja men det... Ska vi ta hela Hassels... Alltså, han ska ju vara någon form av kvinnokarl, så det skriker om det. Alltså, dels att han är på krogen, eller där i början, och liksom dansar med henne, och det verkar han ha bjudit upp henne. Och sen har vi då sköterskan, som verkar senare bli hans flickvän och fru, jag vet inte. Och så har vi här då Ragna, som han nu om en stund här ligger med. Om man frågar så här. Hur stor är Lars-Erik Bernetts sexapil? Är den tillräckligt stor för att motivera att han är kvinnokaren Roland Hassel?
Så här, hur stark var hans sexapil 1986? Var den... för jag tänker att det är svårt då för oss bedöma den sexapilen idag.
Det är sant. 80-talet var en förvirrad tid.
Det kan vi väl lugnt säga.
Inte lika förvirrad som 90-talet i och för sig. Men skitsamma. Jag kan inte avgöra det. För mig är det väldigt mycket så här en gubbe i 45-50-årsåldern som ska vara Guds gåva till kvinnorna.
Ja, jag tänker ju att hans sexapil ändå var ganska stor 1986. Större än vad vi bedömer den att vara idag. Sen ska man ju säga att i boken så är ju hans... sexapil ännu större. Det är ju väldigt tydligt att Olof Svedelid målar upp Roland Hassel som en väldigt, han är ju väldigt mycket en kvinnokar. Det får vi väldigt tydligt i boken.
Okej. Okay. Ja, för mig, men det kan också vara liksom, hade man haft den här synen på Lars-Erik Bernett först, så kanske det hade varit en annan grej, jag vet inte.
Mm.
Men jag, för mig håller det inte riktigt hela. Precis som att jag tycker knappt att skurkarna, liksom så här, jag tycker knappt någon av skurkarna vi träffar känns som en liksom illegal spelkunds skurk.
Ja, men överlag, men samtidigt, de skurkarna som sitter i den här lägenheten som Valentin Karlberg går upp i när Hassel blir plockad för att slänga sig det där samtaget. Ja. Alltså, de känns ju som mellanchefer i princip hela bunten. Ja.
Det är det jag menar. Och, alltså, det känns inte som några hårdhudade kriminella.
Nej.
Men vad vet jag?
Vad vet du om saker och ting? Du var ju inte ens född på 80-talet.
Det var jag i och för sig.
Jo, det var du, jag vet det.
Ja. Simon upptäcker i alla fall en av skurkarna där. Och sen blir det något tillslag.
Ja, och det är ju kanske den pajaste scenen av dem alla i hela den här filmen. När de ska göra den här razzian och de här poliserna i sina polis... Vad kallar man det här när man ska göra... När det gäller den här specialstyrkan ska...
Med insatsstyrkan.
Insatsstyrkan, så heter det. De ska komma med sina... Men vad är det för pistoler de har i handen? Och vad är det för dräkter de har på sig? Ja. Alltså, nej, visst, ja. Alltså 1986 är inte 2022, men gud i himmelen vad jag satt och satte skämskudden framför ansiktet i de här scenerna.
Ja, jag har skrivit i mina anteckningar att en märkligt maskerad insatsstyrka ska göra det tillslaget.
Nej, men jag tycker att den här scenen är fruktansvärd. Den är skitdålig. Men det hänger väl kanske ihop med att det är 1986. Att dels så såg insatsstyrkan ut på ett annat sätt. Men det känns ju som att det här återigen då är mellanchefer som har klätt på sig paintballuniformer och springer runt på Söder och pangar lite. Det finns ju ingen trovärdighet i det här överhuvudtaget. Nej.
De lyckas förgripa en skurk och han, Bilalski, lyckas fly först, men sen hoppar han ut genom ett fönster och dör.
Mm.
Något som jag glömde, för vi har faktiskt en scen innan här som jag kände att jag måste prata lite om. Det är när, för han ligger ju på sjukhuset ett tag, och det är ju då han flörtar med hon sköterskan. Mm. Men sen kommer han tillbaka till jobbet och Torsten Flings karaktär kommer in och verkligen, och det här är så roligt, han sätter sig och skyndar sig för det är bigga prylar på gång.
Ja, just det.
Och jag blev som bara, det här känner jag igen. Jag vet att jag inte har sett den här filmen innan. Men Torsten Flink använder ordet, ja det är ju inte liksom en pluralform av, en svensk pluralform av ordet big är det ju inte. Men det är ju ett förstärkningsord. Alltså, han skriver att det, säger att det är bigga prylar på gång. Och det visar sig bara vara att det är ett lamt välkommen tillbaka partaj. Men frågan är då, för att jag hittade ju var Torsten Flink mer säger bigga. Han säger tyvärr inte bigga prylar. Mm. Han säger i filmen Sökarna att det är stora prylar, det är bigga pengar. Så att prylar finns ju med där. Så att, ja, man önskar att han hade sagt bigga prylar båda gångerna. Mm. Men frågan är då, är det liksom två olika manusförfattare som har skrivit ordet bigga till Torsten Flink? Eller är det hans, liksom, det är det motsvarigheten till Jakob Eklunds Vad fan? Liksom?
Det måste ju vara någonting som Torsten Flink själv har skrivit in i manus. Alltså som han
att det är bigga, liksom. Ja, det är hans grej.
Jag tror, det måste ju vara det.
Ja,
det finns ju inte manusförfattare som har skrivit in bigga i manus.
Nej, det är, jag älskar ju det. Mm. Men det var oerhört märkligt. Mm. Och sen att det inte leder till någonting heller, det är ju också oerhört trist.
Ja. Men ska vi liksom ta någonstans hur hela den här historien går i mål? För nu kommer ju storfräsaren Williams som har anklagats för skattebrott, valutafiffel, äger 7 spelklubbar i London, har en egen privatarmé. Han är ju på väg till Stockholm och den informationen får ju polisen Pelle genom Linkan. Mm. Och Williams, han ska ju bo på Sergel Plaza. Och det vet ju här Valentin Karlberg. Så han går ju dit för att träffa Williams och ge honom den informationen om spelklubben som han ändå besitter. Och det är ju den informationen om att de som jobbar på spelklubben har förskingrat pengar. Och det är ju den informationen som han försöker sälja till Williams.
Alltså, okej, vänta nu. Har de här pengar, de på spelklubben har förskingrat pengar från Williams?
Ja. Det är ju det som gör att Karlberg är intresserad av att ge den här informationen till Williams. Och de andra är inte jättesugna på att Karlberg ska ge den här informationen. Så att Karlberg och Valentin ändå försöker ju spela ut de här två grupperna mot varandra. Så Karlberg försöker träffa Williams. Går inte jättebra eftersom det kommer några skurkar och plockar upp honom innan han får träffa Williams.
Och vad tycker du om hela den här, jag vill stanna här på Hotel Plaza. För jag tycker hela den här scenen här kommer pajigheten igen. Att liksom Karlberg går fram till receptionen, ber dem att han ska få träffa Williams. De säger att han kommer ner, så han sätter sig i lobbyn där. Och samtidigt så Williams kommer ner och samtidigt så kommer två goons in. Mm. Eller Williams kommer ner lite senare. Men för Karlberg hinner gå fram till receptionisten igen. Men då kommer de här två goonsen och bara liksom stoppar en pistol och ringer på honom och leder honom därifrån. Och den här receptionisten reagerar inte överhuvudtaget. Och Williams kommer bokstavligt talat dit typ 4 sekunder senare. Frågar efter Karlberg. Och hon verkar få tunghäfta. Han syns ju fortfarande i scenen, om än inte för henne liksom. Det är så märkligt.
Du får tunghäfta, helt enkelt.
Ja. Nej, men liksom, är det inte med, så här, kunde de inte låtit Karlberg och hans goons gå iväg 10 sekunder? Och så kunde hon sagt, jag tror han gick ditåt, men så hinner inte Williams ikapp.
Alltså, liksom, nej, men det är väl sådana här små detaljer som ändå gör att det är en del som skaver i den här filmen. Att den är inte lik som Olof Svedelids böcker är lite grann massproducerade. Så känns ju den här filmen, nu börjar vi ändå närma oss slutet så vi kan ju börja prata lite vad vi tycker om den. Mm. Den känns ju ändå som att den är ganska sådär massproducerad. Det är inte så att de har lagt jättestor vikt vid alla detaljer i filmen.
Nej, det kan man väl lugnt säga.
Men Valentin Karlberg, han får ju i alla fall en sista färd ner på spåret.
Ja, och här har ju Hassel då sett dem. Så Hassel har ju sett dem, så han jagar ju dem. Mm. Men han hinner ju inte stoppa de här skurkarna från att kasta Karlberg till sista vilan, så att säga. Eller sista färden. Men han får ju väl tag på en av dem i alla fall. Genom att springa snabbt och brotta ner honom.
Mm. Och det är dags för våran avslutning, för här är det ju dags att göra det här tillslaget mot spelklubben, den illegala sådana. Mm. Och vi får reda på att det är Kenneth Häger som är läckan. Ja.
Det är ju en genomgång här som är innehåller en viss sexism, får man ju säga. Någon Annika, vad heter hon efterhand?
Du ser att din sexism är så pass stark att du inte kommer ihåg vad hon heter efterhand.
Nej, men Annika Solberg ska spela något lockbete, det vill säga hon ska vara den som ska gå in för att liksom få dem öppna dörren så att poliserna ska kunna kuta in, eller de andra poliserna ska kunna kuta in efter. Och då sägs det att de ska använda som lockbete, och han, det är väl Ruda som säger, den som inte faller för det lockbetet. Och så bara, hö. Och man bara,
det känns som att det är, kan man säga, 1986. Det hade man inte kunnat säga idag, men 1986 kunde man göra det.
Mm. Men ja, den här rasjan, ja, den går ju ganska bra.
Ja, man...
Eller ja, vi kan ju prata här om att, förlåt, här tar ju också Hassel tar ju Häger innan Häger hinner förvarna då. Mm. För Häger går ju iväg från den här genomgången, och det får ju Hassel att ana oråd. Så han går efter, och mitt i samtalet när Häger kräver mer betalt, så gör Hassel ett oerhört teatralisk inbrytning i rummet och säger, ditt jävla svin. Mm. Det är en fruktansvärt kackig scen, men lite underhållande också. Sen kommer Rassian, den går bra, alla grips, och sen är även även Holst befinner sig där.
Ja, han visar sig att han sitter och gömt sig inne på toaletten, och alltså Holst som var då Valentin Karlbergs arbetsgivare. Han har ju en roll här på klubben, och även Williams grips ju och förs iväg i bil. Och sen så får vi en avslutande scen, eller avslutande scener där Rude och Hassel lite grann pratar utifrån de moralfilosofiska spörsmålen kring det här.
Men att att den här konsul Holst grips, betyder det någonting för dig?
Ja, alltså, eftersom jag har läst boken så betyder det en del för mig. Där slutet är ju relativt annorlunda i boken. Inte diametralt annorlunda, men ändå på ett liksom, rad märkbara detaljer. Dels så får Holsts gripande betydligt större utrymme i boken. Det är ett långt förhör med Holst till exempel, där han och Williams spelas ut mot varandra. Där Holsts roll i hela härvan har en betydligt större plats. Men den absolut viktigaste skillnaden, det är ju hur boken slutar i förhållande till hur filmen slutar. Eftersom filmen slutar med att Williams visar sig ha en relation med Ragnar Karlberg. Alltså att Ragnar Karlberg i själva verket är Williams käresta, och att hennes relation med Hassel bara var ett sätt för Williams att komma åt Hassel. För den absolut sista sidan i boken så ger Williams Hassel ett erbjudande om att bli en, liksom en dirty cop. Att han ska bli som Häger, det vill säga att ge information till Williams från polisens sida. Så att det blir liksom en väldigt tydlig klipphängare från anmäld försvunnen till nästa bok.
Shit, det såg jag inte komma, att Ragnar Karlberg hade en helt annan roll i boken.
Nej, för boken så slutar ju verkligen på det sättet helt annorlunda. Att, dels att Williams och Ragnar Karlberg har en relation, men också att Williams ger det här erbjudandet till Hassel om att bli en informatör. Någon som lämnar information till Williams och får då pengar, lite som Häger har fått tidigare.
Mm. Men jag antar att vi inte får något svar där, utan att det ska
komma alltså nästa bok. Det slutar i princip alltså bokstavligen med den frågan. Ja. Och sen så får vi liksom vänta till nästa bok. Och det är väl som liksom en klassisk, när då Olof Svedelid skriver den här första Roland Hassel-romanen 1972, Anmäld försvunnen. Så han vet ju redan då att han ska skriva en fortsättning, och då blir det liksom perfekt att ha en sån
liksom, ja, men något att börja på.
Brygga till nästa bok, att folk ska vilja, och vad händer sen? Lite som att Martin Beck ligger och svävar mellan liv och död i Den vedervärdiga mannen från Säffle.
Ja. Ja, men det är lite Dan Brown-grejen. Han avslutar över den där kapitel med någon form av klipphängare.
Mm. Det är inte så dumt rent berättartekniskt. Det gör ju att man vill, läsa nästa kapitel eller nästa bok, så det ska man absolut inte förakta.
Nej. Ska vi sammanfatta filmen då?
Ja, den handlar om en man som anmäls försvunnen. Och sen så är han försvunnen. Och sen så dör han under en tunnelbanevagn.
Ja, jag tänkte mer vad du tyckte och tänkte.
Jaha, du menar att du vill ha en sammanfattning i form av någon typ av betyg.
Exakt.
Och omdöme av Hassel anmäld försvunnen. Så här, jag har, tror jag åtminstone, sett den här filmen tidigare. Jag kände igen väldigt mycket av den, så att jag, jo, jag har sett den, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Jag tycker inte att jag kastade bort 1,5 timme fullständigt. Å andra sidan så tycker jag inte heller att jag fick ut så jävla mycket av den här 1,5 timmen. Den känns, jag kan både ha och mista den. Det finns vissa saker som gör att den ändå är okej. Okay. Jag tycker att generellt så är skådespeleriet på en helt okej okay nivå. Jag tycker att Lars-Erik Bernett är bra som Roland Hassel. Jag gillar de övriga poliserna. Det är väl egentligen bara Torsten Flink som jag har ganska svårt för. Historien i sig är inte jättespännande och jätterolig, men jag kommer betygsmässigt att landa i en 2 på den. Den är inte så klappkass att den är en 1, men den är heller inte så bra att jag ändå vill. För en 3, då ska den ändå vara, ja, men den här kan jag tänka mig att se. Jag kommer inte se den här igen, det kan jag säga. Men nej, inte en sån här, det är inte polismördaren.
Nej,
så dålig precis är den inte.
Nej, men du har, ja, vi är ganska eniga idag. Jag landade också på en 2. För jag tycker inte heller att den är så klappkalasusel. Hade den varit 20 minuter längre så hade jag kanske landat på detta. För att liksom, det är bra att den faktiskt bara klickar in på 1,23. För att mer behövs inte. Det är ju väldigt kort för att vara en långfilm. Liksom, det är ju sällan en långfilm med det under 1,5 timme.
Jag får med att du skrev i vår chatt. Fördomligt kort blir 2+ bara där.
Precis.
Och det är väl det du landar i nu. Att den är 1,24 eller någonting sånt där. Det är bara det gör att den får 2+.
Ja, nej, men så här, jag hade väl gärna sett, men det är också ur mina 2022-glasögon, att man kanske tonat ner The Sexy Hustle och mer haft polisspåret som en, ja, det hade räckt med det. Han får gärna ha en relation, men han behöver inte flirta med alla som har lite,
ja, men vi kan väl säga överlag så har väl inte Hassel anmäld försvunnen åldrats särskilt väl.
Exakt.
Och då är det inte bara det här med liksom sexismen och manschauvinismen, utan även effekter och hur den är filmad är ju inte heller någonting som man tycker känns jättefräscht 2022. Vi pratade ju inte om introt. Brukar vi ändå lägga ganska mycket tid på. Och det är ju någonting som andas oerhört mycket 1980-tal.
Ja.
Det är ju som någonting som man själv skulle kunna suttit och gjort framför en Commodore 64 eller något liknande 1986.
Ja, nej, men du snodde det jag tänkte säga, just att jag tror att filmen var betydligt coolare 1986, men att den inte har åldrats så jävla väl. Mm. Det är verkligen precis så jag känner. Så att jag kan förstå de som liksom, alltså, de som har Hassel som liksom jag har just Ekmans Bäck. Jag kan förstå att det finns sådana som tycker att det här var coolt och liksom att det är kul. Att,
jo, men skillnaden där, om du ska jämföra alltså just Ekman Bäck-filmerna från är de 93-94 eller 92-93? Ja, det är tidigt 90-tal. De känns ju ändå som de har åldrats med, om vi liksom bortser från vissa kackigheter i framförallt polismördaren och en del i Stockholm Marathon med dubbning och sånt, så har ju de ändå åldrats ganska bra i att det är, ja, men liksom ganska lågmält skådespeleri, men den här liksom 80-tals actionfilmsstuket som Hassel anmäld försvunnen har, det är en genre som inte åldras jätteväl.
Nej, men det jag är rädd för, jag håller med dig om det till 100%. Det jag är rädd för är att, ja, men det är jag som har mina rosa glasögon för just Ekmans Bäck, medan jag inte har det för Hassel. Jag har faktiskt haft en tanke här på, sen ska jag lyckas få med dem på det, men jag har ju lite syskonbarn som är, ja, men 14, 18 och 21. Mm. Att liksom få dem att se, ja, men ja, Rosanna eller vilken nu, den här och kanske, ja, men någon till av det vi pratat om. Och liksom att verkligen att de tänker, håller någon av de här för er? Är det skillnad på de här för er? Eller är det alla de här tre, är det gamla?
Alltså jag liksom, skulle ju kunna, jag har ju barn som är 15 och 17.
Ja, det är sant. Tvinga dem för fan.
Jag skulle ju absolut kunna nästa gång de är hemma hos mig sätta dem framför. Ja, men säg att vi tar mannen på balkongen.
Ta alla mannen-filmer.
Vi kan ta mannen på taket, mannen från Mallorca, mannen på taket. Eller man, ni vet vilka tre jag menar. Ja. Jag blandar ihop de här nu. Carl-Gustaf Lindstedt, Sven Wolter / Thomas von Brömsen och Gösta Ekman, de tre mannenfilmerna. Och så kollar man, ja,
mannen från taket, mannen på Mallorca, mannen i balkongen. Nej.
Mannen på ballen.
Ja.
Mannen med ballen.
Ja.
Nej, men att, alltså, jag kollar på dem och ser liksom, framförallt då Gösta Ekman 90-tals Beck-filmerna och se, för absolut, jag tänker så att mina barn som då som sagt är 15 och 17, de kommer ju inte tycka att de är några fantastiska filmer på något sätt, men kommer de ha samma inställning till dem som du och jag har till Hassel, Anmäld försvunnen? Lite intressant. Exakt, experiment. Det är ju,
ja, och liksom och se dem skillnad på Hassel och 90-tals Beck. Jag tror, jag vill ju tro att man gör det om man går in för att analysera det, men om man bara sitter och ser dem lite random, så ja, det här var ju samma skit. Men jag vet ju inte, för att jag har inte gjort experimentet än. Så att,
Men när vi hörs nästa gång om en månad så ska jag se till att ha satt mina barn framför åtminstone mannen på balkongen. Den ska jag tvinga dem att kolla på, den är ju ändå typ en och en halv timme, så det kan de slita sig från sina dataspel som de sitter och håller på med ändå hela dagarna.
Umgås med sin far framför tvn.
Ja, för fan, det är det bästa sättet att umgås med sin far. Det är ju att göra det framför tvn.
Ja.
Men du landar i en tvåa, jag landar i en tvåa.
Ja. Liksom, inte bra, men inte heller superdåligt.
Nej, inte så här. Det är inte en film jag kommer se igen.
Nej, jag är med dig. Och därmed tror jag vi är klara för idag.
Jag tycker faktiskt att vi är det. Vi har ju gjort en podd som är längre än vad själva filmen är. Och det ska man ju alltid ha som någon typ av mål, tycker jag.
Självklart, självklart.
Ska vi säga någonting om vårt andra projekt, vårt andra poddprojekt? Jag vet inte om de som lyssnar från Bäcktebron är så intresserade av den, men vi kan ändå nämna det.
Ja, men det hoppas jag att ni är, för att vår andra podd är man det minsta, eller så ska jag inte säga, är man lite fotbollsintresserad och är man historieintresserad, så är det verkligen en podd värd att lyssna på. Den heter ju då Mästerskapspodden. Vi har släppt två avsnitt hittills, det tredje kommer då 1 november. Och vi pratar ju helt enkelt om VM-historien i fotboll, men vi pratar ju inte bara liksom själva fotbollen, utan försöker ta en tur i samhället och i historien.
Ja, nu så nästa avsnitt när vi då kommer 1 november kommer ju handla om VM 1938. Och då kommer jag ju få prata om mitt favoritårtionde och min favoritplats på jorden, Tyskland, under 1930-talet.
Ja.
Kommer nämna Anschluss både en och två gånger i det avsnittet, kan jag
säga. Ja, det hoppas jag.
Det är ofrånkomligt. Nej, men
så. Ja. Jag själv är ju oerhört intresserad av både fotbolls-VM och även vanlig hederlig historia. Så att för mig hade det här varit en perfekt podd om någon annan gjort den. Men nu var det ingen som gjorde det, så fick vi göra den själva. Så att gå gärna in och följ oss där. Och den har vi också en Patreon till om man vill ha lite extra fördjupningsmaterial. Som mestadels jag lägger ut, för Mattias har lite annat för sig. Sina andra 76 poddar.
Exakt så.
Den här podden följer ni, ja, vi har en Patreon-sida, patreon.com/ från Bäck till Bron. Vi har en Gmail från Bäck till Bron, eller från Bäck till Bron @gmail.com, och vi har ett Instagram-konto som Mattias har gjort,
rattar med den förtjänsten.
Ja, jag förstår inte att vi inte blivit nominerade till årets Instagram-konto än, det hoppas jag kommer. Från Bäck till Bron heter vi där. Så följ oss gärna där, och så hörs vi igen om en månad.
Det gör vi. Tingling.
Hey.